Välkommen till vår podd Liv och tro. Vi som pratar heter Isabella Sund och Maria Björkskog. Här kommer vi att samtala om livet och tron. I Nya testamentet Johannes 3:16 läser vi: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vilket budskap! Evigt liv för den som tror. Att vandra med Herren är spännande. Häng med!
Jag minns det som igår. Det var midsommarafton 2005. Jag stod i ett fönster på fjärde våningen vid förlossningsavdelningen i Jakobstad. Du minns den gamla goda tiden med BB i Jakobstad. Jo. Jag skymtade mellan träden hur bilarna körde av och an på landsvägen, som om allt vore som förr. Människor funderade på midsommarvädret och picknickväskor, som om inget hade hänt. Hur kunde allt vara som förr? I världen hade knappt något ändrat alls, men för mig var hela världen förändrad. Jag hade blivit mamma. Isabella, det här med moderskapet är ju verkligen något stort. Vad hade du för tankar och känslor då du visste att du skulle bli mamma?
Oj, det är så många känslor som ska rymmas med just i den där stunden när du får reda på att du ska bli mamma. Och sen också när du blir mamma.
Ja, det är så.
Glädje, förväntan, rädsla, oro, lycka. För oss var det faktiskt så att vår första graviditet slutade i ett missfall i vecka 14.
Aj, aj, det var långt skridet. Mm. Hur gammal var du då?
Då var jag 25.
Ja.
Och det där ändrar ju nog hur vi såg på det här med att bli föräldrar. Det var inte så självklart längre. Att nu kan vi ju försöka och vi kan planera, men det är inte säkert att det blir biologiska barn.
Nej, det är ju inte i våra händer. Jag har också erfarit det här missfallet.
Just det.
Också.
Ja.
Hur det känns.
Ja. Sen är det ju inte alltid så lätt allt det här som moderskap innebär. Och ibland har jag tänkt lite som Isaks fru Rebecka när hon under sin graviditet med tvillingarna Jakob och Esau i Moseboken så bråkar de så mycket i magen. Och då tänker hon så här att ja, ska det vara så vill jag inte ens bli mamma.
Ja.
Nu har man hunnit,
ja.
Hunnit tänka mycket, mycket olika. Sen fick vi ju i alla fall biologiska barn. Att jag kan ju inte tänka mig den känslan det innebär för kvinnor där den här förväntan aldrig blir uppfylld.
Ja.
Där hopp slår fel när det gäller att kunna få biologiska barn.
Mm. Jag tänkte ännu när du nämnde ordet rädsla, det var också en känsla jag hade under min graviditet.
Mm.
Att blir den där smärtan för stor då jag ska föda mitt barn?
Mm. Jo, det står ju om den här smärtan efter syndafallet i första Moseboken, att med smärta ska du föda dina barn.
Ja.
Och nu kan det vara lite skrämmande. Och sen är det intressant också att ett av de första ställen i Bibeln där rädsla kommer upp, så är just i första Moseboken, och då är det under en förlossning.
Men så har vi ju fått lustgas.
Ja.
Det räddade min förlossning åtminstone.
Ja, det gör så. Men Maria, innan du blev mamma, hur tänkte du att du skulle bli?
Jag hade nog inte tänkt så mycket på moderskap. Jag var ganska ung. Jag var 21 år då jag blev gravid.
Just det.
Men den där frågan växte i takt med att graviditeten framskred. Och visst är det så att mamma är lik sin mamma. Alltså min mamma var ju en förebild för mig. Och jag tänkte att jag blir ganska lika som min mamma. Mm. Så jag var ganska trygg i den tanken.
Just det.
Sen kanske jag fokuserade mera på vad jag inte skulle bli.
Åh ja.
Jag skulle ha samma livsstil som innan.
Mm.
Som innebar träning, arbete. Jag skulle ha samma stil på kläderna. Jag skulle ha samma personlighet. Jag skulle umgås med samma vänner.
Mm.
Jag hade en rädsla att ramla in i en mammaroll som var så där tråkig.
Ja, jo, jag vet.
Du vet, man snackar blöjor och matsorter. Och... Mm. Nej, en sån mamma ska jag inte bli.
Mm, jag känner igen vissa av de där sakerna du nämnde. Jag kan lite le åt vissa diskussioner jag och min man hade före vi blev föräldrar. Nu var vi tvärsäkra på hurdana föräldrar vi skulle bli.
Och man vet ju vem man är, men man vet inte vem man ska bli.
Nej, det är just det. Det är det där okända.
Ja. Sen var man kanske inte förberedd på den ofattbara kärleken till ett barn. Jag tror inte det har någon betydelse om det är biologiska, adopterade eller fosterbarn. Mm. Den där kärleken som växer fram, den kommer kanske inte alltid som en blixt från klar himmel.
Nej, det behöver den verkligen inte göra. Ibland har jag tänkt att det är så vi tänker, vi mammor, att om vi inte känner den där kärleken direkt så är det nog fel på oss.
Ja, precis.
Men det är ju inte så.
Nej, det är så mycket andra känslor som ska rymmas med där.
Det är så.
Trötthet. Mm. Man kan känna en modlöshet och en bristfällighet. Mm. Men när känner du den där djupa kärleken till ett barn?
Spontant kommer jag att tänka på när barnen var yngre och ofta sov i vår säng. Mm. Så har jag tyckt om att hålla i deras fötter. Det är någonting speciellt med en liten, liten babyfot, har jag tyckt. Och det har nog liksom dragit fram den här kärleken på något sätt. Sen kan ju ett nyfött barn nog vara väldigt lätt att älska.
Ja.
Det är ju en sån här kravlös kärlek på något sätt.
Om de inte har kolik då förstås. Mm. Det är någonting med ett sovande barn som väcker min kärlek.
Okej, just det, ja.
Och så tänker jag också om mitt barn är i fara. Mm. Eller om det är svagt, sjukt. Mm. Om man får ett barn med specialbehov så tar det fram den där superkärleken. Alltså den där...
Ja, vad ska tigermamman.
Den där tigermamman kommer fram.
Och nu är det ju så att vem ska försvara våra barn om inte vi som föräldrar gör det. Så är det nog. Sen när barnen har blivit äldre så har jag märkt att den där kärleken kan välla fram ganska oförväntat. Att det kan vara att jag bara liksom tittar på när de leker i en leksituation och jag bara känner att tänk att vi får ha er här. Tänk att du är här i vår familj. Det kan vara när de kommer in från att ha varit ute eller helt så här random situationer bara som jag kan känna att det rör vid mitt hjärta på något sätt.
Sen räcker vi ju inte alltid till som mamma.
Nej.
Vi har ju våra styrkor men också våra svagheter.
Mm. Vi är ju inte enbart dåliga mammor någon av oss.
Nej.
Sen är vi ju inte heller enbart perfekta om nu någon trodde det.
Men det är väl som livet överlag, ibland känner man sig på topp. Att man är skapad att vara en supermamma. Mm. Och så sen har man de där dåliga stunderna.
Vi ger ju barnen en modell av vuxenlivet och det kan skrämma mig.
Ja.
Sen är det ju nog en befrielse att veta att vi inte behöver vara den där perfekta modellen för våra barn. Utan det är Jesus som är den perfekta modellen. Att vi behöver tack och lov inte vara det. Vi är tillräckligt bra i vår brustenhet. Jag har några bibelord som har gett mig styrka faktiskt i situationer när jag känner att jag brister. Som jag tänkte att jag skulle dela.
Ja.
Det första är från Jeremia 31:25. Där han skriver att ty jag ska stärka trötta själar och alla utsvultna själar ska jag mätta.
Åh, vad fint. Det är skönt. Stärka trötta själar.
Vi kan nog vara lite trötta själar vid mammor.
Ja.
Och sen hade jag också från Saltaren: om inte Herren vore min hjälp skulle min själ snart bo i det tysta. När jag sade min fot vacklar, då var din nåd mitt stöd, Herre. När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.
Jag tänker där då, då det står att när jag sa det min fot vacklar. Mm. Där får vi ju säga vad som är våra svagheter. Mm. Och komma med dem till Herren. Mm. Därför tycker jag det är så skönt att man ändå är medveten om vilka brister man har.
Jo, det stämmer. Maria, vad finns det i ditt moderskap som du känner att du gärna vill bli bättre på?
Jag skulle gärna känna ett större engagemang med mina barn.
Okej.
Jag kan tycka att det är ganska jobbigt att göra vissa saker tillsammans med mina barn. Till exempel att fara ut i skidspåret.
Okej.
Man får tvinga mig att vara på picknick. Mm. Att vara ute i sandlådan med barnen är det tråkigaste jag vet.
Ja, jag tycker det är befriande när du säger så där, för att vi har ju alla mammor på områden där vi tycker att det är faktiskt tråkigt. Men om du tänker att du inte behöver göra med dina barn just sådana saker som du tycker att är tråkigt. Att om du skulle hitta på någonting som du själv tycker att är roligt med dem.
Ja, men om man vill sitta där inne bara och skriva på datorn.
Då måste du anstränga dig.
Ja, då måste jag anstränga mig för att vara ut med dem.
Mm.
Och jag behöver ju också vara ut, men då vill jag vara ensam. Mm. Då vill jag fara och springa i skogen ensam.
Mm. Jag tror att många känner igen sig i det där.
Ja.
Det finns områden hos oss alla där vi får anstränga oss.
Och så får jag också anstränga mig för att ta del av all information som kommer från skolan.
Okay.
När man har 3 skolbarn så kommer det ganska mycket saker därifrån också som jag borde som mamma ta del av.
Mm. Mm.
Så där får jag själv som rycka upp mig riktigt.
Ja, precis. Ja.
Vad har du för saker du skulle vilja bli bättre på i ditt moderskap?
Mm. Där tänker jag nog att jag går omkring med en rädsla för att skapa sår i mina barn. Och jag önskar att den rädslan inte skulle hindra mig från att vara den mamma som jag kan vara.
Ja.
Det är ju så att våra barn kommer att få sår. Vi vill ju kanske undvika saker som skapar sår hos oss själva i vår barndom. Och sen tänker vi kanske, du ville ju bli som din mamma. Men jag vet nog att jag har varit inne i någon period när jag har tänkt att jag ska nu inte göra som mamma.
Ja.
I alla fall. Fast hon är också en förebild för mig på många andra områden. Men sen hamnar vi ändå i något annat dike. Att fast vi bestämmer oss att något sådär ska jag nu absolut inte göra, så kommer det att finnas andra områden där våra barn får sår.
Men om vi ska sopa alla golv framför dem, är det att hjälpa sitt barn? Ja. Livet kommer att innehålla sår.
Mm.
Kanske de behöver få lite skinn på näsa, som man säger.
Ja, det behöver de nog.
Så det får de från vårt bristande moderskap då, kanske.
Ja, kanske nog också. Ett bibelord som har gett mig kraft i den här rädslan så hittar jag i Jesaja 41:10. Där han skriver att frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ensligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Eftersom han säger att vi inte behöver vara rädda. Och också på andra ställen i Bibeln så säger han att han är vår helare.
Mm.
Så får vi väl också lämna alla de här rädslorna för att skapa sår och alla sår som våra barn får inför Herren. Och be att han helar de sår som vi skapar med vårt moderskap. Och lita på att han gör det.
Ja. En svaghet som jag känner att jag har i mitt moderskap är att jag är ganska dålig på att visa fysisk kärlek.
Okej.
Vi är inte så kramgoda i vår familj.
Okay.
Och det är inte så mycket jag älskar dig.
Mm.
Och där känner jag att Herren får ge mig kraft.
Mm. Mm.
För jag skulle gärna vara den där kramgoda mamman. Men jag hoppas, och på något vis så har nog Herren uppenbarat för mig att de känner sig älskade.
Mm.
Trots att jag har svårt att visa den där fysiska kärleken. den finns ju så det är naturligt när barnen är små. Jo. Men sen avtar den.
Ja.
Och det är synd.
Det är lite synd. Jo, jag tänker att vi kan försöka hitta sätt att dels respektera förstås våra barns fysiska gränser.
Ja.
Men ändå hitta sätt på något vis att visa den där fysiska kärleken åt dem. Massage.
Ja, ja alltså beröring är ju jätteviktig.
Mm.
Men jag tröstar mig med Paulus när han skriver, det goda som jag vill det gör jag inte, men det onda som jag inte vill det gör jag. Om han kände så, så
nu är vi så.
Vi är så vi också.
Maria, vilka styrkor har du i ditt moderskap?
En styrka som jag tycker är den viktigaste är att jag vet var jag ska finna min styrka.
Var hittar du den styrkan?
Nå, projis. I Bibeln.
Mm. Det är ju en styrka för oss alla kristna.
Ja, för när vi är sköra så finns det ju en som inte vacklar.
Ja.
Vår far i himlen, han vill ju bära oss. Och han skiftar ju inte i humör och har inte olika känslostormar. Nej. Han är vår stadiga klippa. Till honom får vi komma.
Det är så skönt.
En annan styrka som jag har är att jag är ganska trygg ändå i min mammaroll. Mm. Trots alla mina brister. Jag är inte en sån som oroar mig.
Okej, vad fint.
Mm.
Tänk att du får vara befriad från oro.
Ja, det tackar jag Herren för.
Det får man tacka Herren för.
Ja, för det finns många som oroar sig. Isabella, vad har du för styrkor i ditt moderskap?
Nå, en styrka som jag har är att jag medvetet valt att säga åt barnen att jag tycker om dem nästan varje dag.
Härligt.
Mm. Oberoende av hur det känns.
Ja, du är inte en sån där mamma som bara går runt och är älskvärd.
Jag önskar att jag ska kunna säga ja. Men det, vardagen är ju mest liksom tjat i vardag i alla fall. Det är en sak jag tränar på. Och sen det här med att samtala med barnen. Om också svåra saker.
Oj, det är viktigt.
Det är viktigt. Och där har jag nog en styrka, tänker jag. Sen ett tips som jag kan ge åt dig som lyssnar och som har hjälpt mig.
Mm.
Under vår liksom vår föräldraperiod, så är att livet går ju i perioder. Och under perioder när det har varit lugnt, eller när vi märkt att vi har gjort någonting bra, eller någonting blev bra, så har jag bett min man påminna mig om det sen när allt känns misslyckat. Han har ju inte kommit ihåg att påminna mig, men jag själv har kommit ihåg att jag någon gång har varit nöjd med någonting i mitt moderskap. Bara genom att medvetandegöra. Mm. Att nu blev någonting bra. Det kan du också göra. Att ta fasta på någon bra sak nu och då. Och säg det högt.
Eller skriv upp det på en stor lapp. Och klistra upp det på kylskåpet.
Eller skriv upp det.
Ja, så man ser det.
Sen pratade jag en gång med en kvinna. Om det här med moderskap och hon sa någonting i stil med att om någonting blev bra så är det ju nog bara nåd. Och till först blev jag lite irriterad. För jag var så här att, nej men nu måste du kunna säga någonting som du har gjort bra. Men jag märker att ju äldre jag blir själv, desto mer börjar jag luta åt precis samma håll. Att det som vi märker att bli bra, så är nåd i alla fall.
Jag tycker om den där tanken.
Det tar ju bort prestationen.
Och vår egen rättfärdighet.
Och vår egen rättfärdighet. Mm. Och det är skönt.
Det finns ju en massa perfekta föräldrar. Problemet är bara att de inte har några barn.
Ja.
Riktiga mammor är aldrig perfekta. Perfekta mammor är aldrig på riktigt. Det där tröstar jag mig med.
Mm-hmm. Det där var bra. Mm. Jag är så glad att vi som kristna har fått förlåtelsens gåva. Att när vi brister och när vi gör fel och så här, att vi kan be om förlåtelse av varandra. Och också lära barnen det.
Ja, och att vi också kan be förlåtelse av våra barn. Mm. Att vi kan
precis
falla ner på knä inför de där små.
Ja,
det är inte så lätt.
Det är inte alltid så lätt. Har du ännu någonting, Maria, som du vill bli bättre på?
Jag skulle gärna vara en mer närvarande mamma. Mm. Jag är mycket hemma. Mm. Alltså jag väljer att vara hemma. Mm. Men jag är ofta ganska så där frånvarande i mitt sinne.
Ja, precis.
Jag skulle vara den där närvarande mamman.
Amen.
Mm. Man får väl tänka lite på andens frukter här, att Herren ska ge mig mera andens frukter. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Man brister i allt.
Mm. Det är så. Sen är det ju inte någonting vi kan prestera det här med frukterna, utan det är ju just frukter som växer fram ju mera tid du spenderar med Herren. Och ändå blir vi inte perfekta.
Nej.
Så vi slutar ju alltid där.
Ja.
I vår liksom bristfällighet på något sätt.
Så är det. Jag tänker att små, små saker varje dag kring Jesus gör skillnad. Mm. Bara det där lilla. Mm.
Sån här goda vanor som kan hjälpa oss i vårt moderskap, i praktiken, så här i vardagen.
De här små, små vanorna.
Mm. Kan du ge exempel på någon bra vana som fungerar här hos er?
Alltså vi försöker ju just gå till sammankomster och kyrkan.
Mm.
Och så ber vi alltid aftonbön varje kväll. Mm. Och läser någon andaktsbok.
Mm.
Och så ber vi bordsbön varje söndag.
Mm.
Där kommer de andliga vanorna in som vi försöker hålla.
Alltså jag hörde faktiskt på den här podden Tror gör man i kyrkan som Jan-Gustav Björk och Thomas Karf har. Och de sa det på något vis så bra, att det är många gånger lättare att göra saker av vana än att liksom tvinga fram den här viljan.
Ja, och då tänker jag på den här ordspråksboken 22:6. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal.
Mm-hmm. Mm. Och just att skapa vana kring att be och att gå till kyrkan så hjälper oss många gånger, för det blir rutin.
Nej, ja. Men
idag är det söndag, vi får till kyrkan.
Ja.
Man slipper de här diskussionerna varenda gång.
Ja, för inte horrar ju barnen.
Nej, det gör det inte alltid.
Nej.
Sen tänker jag också att helt vanliga så här basrutiner hjälper oss i vårt moderskap. Alltså rutiner med sov- och mattider till exempel. Det ger som stadga åt den här dagen.
Vet du, jag tror att jag och min man är världens tråkigaste föräldrar. Det säger åtminstone våra barn. Vi går och sover tidigt och alla telefoner bort i köket, också min telefon. Det är som efter klockan 9 har vi inte hunnit se det vi ska se och ta del av det vi ska göra på telefonen. Så får det vara till nästa dag. Och våra barn protesterar.
Ja, säkert.
Men vet du, det får de göra.
Mm. Sen tänker jag så här också att ta med viktiga ord i vardagen som man tackar för maten och just sådana här basfärdigheter som barnen behöver kunna. Att man själv också som vuxen tränar sig på det där. Att säga tack åt något barn som gör dig en tjänst.
Ja.
Eller att vara den där modellen lite. Och så tycker jag att en bra vana som vi som föräldrar kan ha är att själv läsa Bibeln.
Ja, och ha fram den så att barnen ser.
För att sen också kunna stödja dem i deras vardag. Att kunna visa på bibelverser om de liksom berättar om några bekymmer som de har. Den att veta vad som finns och att kunna ösa ur den källan när barnen behöver få liksom stöd och påfyllning. Men Maria, moderskap är ju bara en av de här rollerna som vi som kvinnor har. I första hand så är vi ju faktiskt älskade döttrar till vår far i himlen. Och ibland tänker jag att det är viktigt att vi skalar bort de här rollerna och bara tar hand om oss som den person som vi är. Hur gör du för att ta hand om dig som person?
Ja, för mig är det väldigt viktigt att jag kommer hemifrån. Mm. Bara jag slipper de där barnen en stund. Mm. Ofta har min man, alltså det här var ju när barnen var mindre, så sa han att, nej men fara till stan. Mm. Men att shoppa var inte min grej.
Nej.
Jag blev lite irriterad, men det är inte det jag vill.
Mm.
Att umgås med andra kristna kvinnor ger mig otroligt mycket.
Mm.
Att vara med i en bibel- och bönegrupp skulle vara drömmen.
Mm. Mm.
Det minns jag att jag saknade då jag hade småbarn. Jag tänker på det här Markus 6:31. Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila er lite.
Mm.
Jag tycker om det här bibelverset, kom med mig.
Mm. Mm.
Att tanka kraft hos Jesus. Ja. För jag på shopping så har jag har sluppit hemifrån en stund, men jag har inte tankat kraft.
Nej.
Den kraft som jag behöver i vardagen.
Finns det några andra sätt som du tar hand om dig själv?
Jag tränar. Jag försöker ta hand om min kropp.
Mm.
Springer.
Mm.
Vad gör du för att tanka?
Ja, jag känner att jag har ett väldigt stort behov av att vara ensam.
Mm.
Mellan varven. Ja, jag motionerar en del.
Mm.
Sen lyssnar jag mycket på undervisning. Bibeln säger ju också just det här att genom stillhet och förtröstan blir ni starka.
Ja, jag tänker också att den där sanna vilan finns ju hos Jesus.
Ja, ibland kan det ju vara svårt att stilla sig.
Ja, man har inte riktigt
tid. Nej, det är riktigt svårt. Och samtidigt så finns det ingen relation där jag kan vara så ärlig och så utelämnande som när jag är ensam med Herren.
Ja.
Vägen dit har ju förstås också varit krokig och nu är det nästan alltid en utmaning att stilla tankarna.
Ja.
Och där är vi ju lite olika också. Att vissa tankar ju med att vara mer socialt. Och
ja.
Ibland gör jag det också. Att få fara och träffa någon.
Ja, jag är också en sån där social ja. Typ.
Ja.
Mm. Han säger ju Jesus i Matteus evangeliet. Kom till mig alla som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Där är det igen den där stillheten och vilan hos Jesus.
Mm.
Bara vi ska komma ihåg det sen i vardagen.
Ja, det är just det. Och sen vet jag ju att när man är inne i den här rumban med små barn och det är skola och det är liksom blöjbarn och det är mat och det är tvätt och allt sånt här. Det är en utmaning att hitta den där vilan. Att ta sig den där tiden. Och då tänker jag att små saker igen gör skillnad.
Mm.
Att någon gång stanna upp i ditt Instagramflöde när det kommer en bibelvers. Just där och då bara låta den sjunka in.
Ja, och göra verkan.
Mm.
Sen tycker jag också det är väldigt viktigt att man har roligt. Alltså att göra någonting man tycker om. Det är också viktigt att vi som mammor kan lita på att pappan fixar grejer där hemma.
Mm.
Med barnen, med alla rutiner. Vi är inte oersättliga.
Nej.
Kan vi släppa de där kraven lite där hemma?
Jag tycker att det har varit svårt ibland.
Ja, det ska vara på mitt sätt.
Ja.
Är det hela världen fast en bodden är knäppt utanför strumpbyxorna? Och att barnen har olika strumpor?
Nej, när du säger det så där så kan man ju lite skratta åt det. Men sen vet vi ju i praktiken att
Det är inte så roligt. Och om jag ska bort, och vara kanske bort en längre tid, kanske en hel dag eller två dagar, så ställer jag allting. Jag ser till att de tvättade kläderna högst upp i klädhögen, så mannen ska fatta att ta de där kläderna. Sen är jag så slutkörd och jag ska bort. Så jag hinner knappt återhämta mig. När det gäller det här barn och kläder, så vill jag nog ha ett litet finger med i spelet där, fast den jag får bort.
Det finns nog områden där jag också tycker att det är svårt att släppa. Så där får vi igen träna oss.
Ja, för vi orkar inte om vi ska vara superduper på alla områden.
Nej, det är så.
Vi kom ju lite in på det här sociala livet nu när vi pratar om att umgås. Och sociala livet med våra barn är ju inte alltid så enkelt. Vad har det varit för er?
Ja, nog ändrar ju det sociala livet när man får barn. Jag minns att med de första barnen så träffar vi nog ännu mycket folk. Och vi tänkte lite så här att man kan göra allting med barn.
Ja, för vi ska ju inte ändras alls.
Nej, precis. Och visst kan du göra allt, men du förändras ju också själv och börjar prioritera annorlunda. För du märker ju så småningom att vissa saker som du tänkt göra socialt helt enkelt tar för mycket av er som familj.
Mm.
Och då börjar du välja bort saker. Och jag tänker att det är helt okej att göra det.
När det tar mer än det ger.
När det tar mer än det ger. Hur har det varit hos er?
Ja, det är kanske inom det här området som jag har fått kämpa allra mest.
Okej.
Eftersom jag har ett ganska stort socialt behov.
Mm.
Och jag vet inte hur många gånger jag har utbrustit åt Jens. Tänk sen då vi kan umgås med folk och ha barnen med utan att det blir kaos. Mm. Utan att jag känner en djup stress.
Alltså jag känner så igen det där, Maria.
Ja. Jag har kunnat titta på andra föräldrar med längtande blickar och tyckt att deras barn uppför sig som små ljus.
Mm. Jag tror att det är en lögn.
Nå, vad har de? Har de gett lugnande åt dem? Det finns lugnare barn och så finns det våra barn. Ja, alltså ta till exempel stormöten. Jag vet inte hur många gånger vi har farit hem mycket tidigare än vi har velat.
Alltså det har vi också gjort. Och det har känts som ett misslyckande.
Mm.
Att vi inte har kunnat vara där. Jag har pratat med många mammor som känner igen sig i det här. Hur ska man göra då? När man försöker prata med folk och ens barn står och drar i dig. Och...
Ja, det går ju inte.
Det är jättefrustrerande. Sen kan det ju också skapa frustration redan innan man är iväg.
Mm.
För hos oss hade det kunnat vara så till exempel att eftersom det är så viktigt för min man att barnen lägger på finkläder innan vi fattigt bönhus eller möten eller kyrkan eller så här och att håret ska vara kammat och jag har mera varit så här att bara vi kommer iväg och får vara med lite folk,
ja,
kan vi bara fara. Så då hade det ju som blivit kaos redan innan vi är iväg.
Och så säger Jesus så fint, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Till himmelriket tillhör sådana som det är.
Han tycker inte att det är frustrerande.
Nej, och han tycker att det passar i kyrkan och i bönhuset. Och...
Då tänker jag att vi får träna oss där vi som föräldrar. Ta ner på kraven.
Ja, dit med barnen.
Dit med barnen, inför Jesus med barnen.
Ja. Sen ger ju också barnen nya kontakter.
Ja, det så är det nog.
Så på ett sätt har ju också det sociala livet blivit mer berikande.
Nog är det så nog. Sen så har ju nog sociala medier på något vis blivit en glädjedödare här tycker jag också. För att ibland där du sitter där hemma med dina barn och de skriker och det är ett tvättberg som växer. Och du kan inte ens fara med dina barn till affären för någon slänger sig skrikande på golvet och du är alldeles svettig innan du kommer hem. Så. Och så far du på Facebook eller Instagram och ser andras uppdateringar om saker de gör. Och då kan du också lätt få den här rädslan av att du är liksom åsidotagen. På något sätt att alla andras liv är som så glamorösa.
Ja, de här sociala medierna ger ju verkligen en skev bild av det här med barnuppfostran.
Mm.
Och jag har märkt också i mitt eget liv att ju mer jag matar mig med bra saker, alltså hämta styrka i Bibeln till exempel, så blir jag inte lika hög grad påverkad av sociala medier.
Mm. Mm. Jo, och den här verkliga bilden av moderskap får du ju också genom att umgås med andra. För då märker du ju också andras kamper. Så här på riktigt.
Ja, det kommer ju fram där också hur mycket vi behöver varandra.
Precis, ja. Att det är inte bara dina barn som gnäller. Och du är inte ensam om det här som du kämpar med i ditt moderskap. Där får vi träna oss att våga. Att våga lite glänta på fasaden inför varandra.
Ja, ja.
Vi kommer ju att prata mera i nästa avsnitt om att vara medmänniska. Och då kommer vi säkert mera in på det här med ja, fasader och vad det kan innebära.
Men sen det här arbetet då? Hur har ni löst det där? Barn och arbete. Jag är ännu mitt i det och vi vet inte riktigt hur vi ska få... Hur det passar oss bäst.
Ja, jag tror inte att det finns något rätt och fel här. Hur man väljer. Jag tänker att med jämna mellanrum så får väl alla familjer mäta av att hur går det nu? Hur mår vi? Hur mår jag som mamma? Hur mår du som pappa? Mm. Behöver vi göra någon förändring? Arbetar vi för mycket? Behöver någon få mera utmaningar? För att på det stora hela att alla ska må bra.
Mm. Man vill ju inte bli den där martyrmamman.
Nej, man vill inte.
Som ger, alltså, här är jag hemma. Mm. Och...
Lätt faller vi in i det där.
Ja, jag har varit där många gånger.
Själv så tror jag på kvantitet snarare än kvalitet. När det gäller att spendera tid med barnen. För det är ju inte sagt att den här kvalitetstiden som du spenderar med dina barn blir så bra. Just på grund av att vi är människor och de är människor.
Ja.
Vi har inte alla gånger förutsättningar där. Men sen i den här kvantiteten när du är hemma med barnen så har jag märkt att nu och då så dyker det upp ett guldkorn med något av barnen. Och jag har känt tacksamhet över att jag har kunnat vara där just då. Och förhoppningsvis, inte alla gånger, men någon gång har kunnat fånga upp den där frågan eller den där tanken eller den där kramen eller vad det nu kan vara.
Ja.
För den kommer som så snabbt och sen är det borta. Sen betyder ju kvantitet med barnen ofta sämre ekonomi. Det är ju vår krassa verklighet. Så ser ju vårt samhälle ut. Att vi har ju inte alla... gånger möjligheten att välja.
Nej, vi har ofta löst det så att jag har arbetat kvällar och helger inom vården och mött min man i dörren. Och det är ju sådär lagom roligt.
Jo, i längden är inte det heller roligt. Men sen tänker jag att just i det val som vi har gjort i den här frågan så får vi också vända oss till Herren och möta en nådefull blick där också. Och be honom förstås leda oss att göra rätt val just vid det vägskäl där vi befinner oss just nu. Men oberoende av hur du väljer så är Herren med, för det har han lovat i sitt ord. Och vi kan komma till honom just där vi befinner oss. Och det är tröstande. Det finns ingen fördömelse för den som är Jesus Kristus,
är
säger Paulus.
Jag tycker om den där bibelversen, den är fin.
Vi var ju lite inne, Maria, på det här med samhället och hur det är ordnat. Där tänker jag också att samhället många gånger för fram den här åsikten att vi ska behöva vara så kunniga för att vara föräldrar. Men Räcker det med sunt bondförnuft idag? Om du ska vara en mamma?
Man får ju den där känslan då man läser om barnuppfostran och då man tar del av olika undersökningar och hör på olika specialister att man borde nog vara utbildad åtminstone barnpsykolog för att platsa som förälder idag.
Lite den känslan får man nog. Det ger lite ribbskräck.
Ja, det gör det. Och det gör nästan att man känner sig ännu mer oduglig än man gjorde innan man tog del av alla dessa undersökningar. Visst behöver vi kunskap, men det är väl lite som Sokrates säger att ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag vet. Mm. För mycket eller för lite skämmer allt.
Mm. Ja.
Jag tänker här att Astrid Lindgren hade en ganska bra tanke.
Och vad sa hon?
Det här med att barn behöver kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek så kommer folkvettet av sig själv. Mm.
Så då får vi be om mera kärlek.
Ja, jag tänker på Matteus 11. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Lär av mig, säger Jesus.
Mm. Jesus får nog vara vår förebild här också. Vi får ju vända oss till honom. Det är ju han som är källan till allt det här som vi behöver också i vårt moderskap.
Mm.
Visheten och kärleken och kunskapens källa.
Och mycket kunskap finns i Bibeln.
Åh ja.
Jag tyckte det var så mitt i prick när jag i morse läste dagens lösen.
Jaha.
Som var dagens bibelord. I honom, Kristus alltså, finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda.
Ser du bara? Mm.
Där har vi den där sanna källan som vi ska gå till.
Mm.
Då vi behöver vägledning.
Mm.
Jag tror att Jesus rekommenderar det här sunda bondförnuftet.
Mm. Men om man då har växt upp i en riktigt trasig familj.
Ja.
Där det sunda bondförnuftet inte liksom... Du kan inte lita på att det där sunda bondförnuftet är sunt.
Nej, och det finns ju många sådana familjer i vår trasiga värld. Då har man en orsak att gå till Jesus.
Om vi, Maria, tänker på att moderskapet då är en av de här rollerna som vi har, så är vi ju också hustru. Finns det någon risk att moderskapet blir viktigare än att vara hustru?
Båda två är ju viktiga på sitt sätt. Men jag tror att vi kvinnor har en särskild utmaning inom det här området.
Mm.
Man är intensiv på två personer i en familj. Man ger kärlek till varann. Man ger mycket närhet och ömhet.
Mm.
Och sen kommer en tredje person in i familjen. Då tror jag att speciellt vi mödrar blir jättetajta med vårt barn. Och vi ger en massa kärlek och närhet. Speciellt om vi ammar så får vi mycket närhet. Och vi är ganska tillfredsställda på det fysiska planet. Och jag är rädd att mannen kan lämna lite utanför här.
Jag pratade en gång med en person som sa så här att det finns en tid när föräldraskap är viktigare än äktenskap. Och i alla diskussionsforum var jag hade varit i diskussioner före det där, så har vi alltid talat att liksom äktenskap är viktigt och att det finaste vi kan ge våra barn är just den här kärleken vi har mellan oss som makar.
Mm.
Jag blev lite provocerad av den där tanken.
Ja, då blir det.
Håller du med om att det kan finnas en tid?
Ryms inte båda? Finns det en tid då bara moderskapet är viktigare än
Jag är inte säker.
Nej, jag inte heller. Jag vill inte riktigt skriva under det där.
Nej.
Jag tänker att min man och jag är en ring. Mm. Och våra barn är en annan ring.
Mm.
Och de där ringarna är bara sammanlänkade i kanten.
Mm.
Men barnen kommer inte helt in i vår ring. Mm. De tar inte vår plats.
Det finns ju nog en ordning i Bibeln. Vår Gud är ju en ordningens Gud.
Mm.
Och det för mig vidare till den här handen som Boris Salom har pratat om någon gång när det gäller hur vi ska prioritera. Och det är då så här att tummen som kan möta alla andra fingrar, så är Herren. Det, det är liksom grunden för oss alla. Som pekfingret så kommer vår man. Sen som långfinger så kommer våra barn.
Mm.
Ringfingret är arbete och lillfingret är församlingen. Att det är en modell på en prioritetsordning. Och sen finns ju också den här finskans jalka.
Ja, den är jag bekant med. Jumala, Aviopolis och lapset, kirko och ammatti.
Mm. Mm. Så där är två modeller för...
Och den där finska är bättre, den brukar jag påminna min man. Ammatti kommer sist.
Ja, där får var och en faktiskt nog välja vilken modell man vill följa. Det viktiga här är ju att Gud kommer först. Och sen liksom mannen och sen barnen. Det är ju det vi diskuterar.
Mm.
När det gäller sen samliv och så här, så är det ju nog väldigt vanligt att alla de här förändringarna som det innebär att bli mamma minskar på lusten. På sexlusten.
Ja, för det där är ju ett ämne vi kunde ta upp ett helt avsnitt.
Vi återkommer säkert till sexualiteten
och äktenskapet.
Mm. Men i något skede, när de blir lite större barnen, så tänker jag väl ändå att vi behöver ta det där steget. Att igen bygga upp den här närheten som förhoppningsvis inte har helt försvunnit på grund av det här, utan förhoppningsvis så har ju också det här barnet stärkt gemenskapen mellan makar. Men att vi aktivt tar ett steg mot att återupptäcka varandra sexuellt.
Ja. Och att man orkar ta den där, jag vet inte om man kan kalla det striden med barnet också, för ofta är vi ju så trötta att bara vi får sova, så är det inte så. Barnet sover så bra här mellan oss att det blir som en regel. Jag tycker det är så skönt att våra barn är bara till låns. Det är ju Guds barn. Det är ju hans egendom. Jag har fått ett uppdrag av Gud att ta hand om mina barn. Jag ska vårda dem, lära dem någon slags vett och etikett och berätta om Jesus. Men jag kan ju inte som mor bevara mina barn från allt ont här i världen.
Nej.
Jag kan inte alltid påverka deras val i livet. Och jag kan inte alltid vara närvarande.
Nej.
Men jag kan ju be Gud, han som är allsmäktig, att beskydda dem. Mm. Att ha omsorg om dem. Att bära dem. Han håller ju barnen i sin hand.
Han lovar ju det. Han lovar ju det i Bibeln. När du pratar om handen så kommer jag att tänka på vad en själavårdare sa åt mig en gång. Just när det gäller det här med barnen och att inte kunna vara allt det här du nämnde just.
Mm.
Hon sa så här att man kan föreställa sig att vi alla är in i den där handen. Och att våra barn också är in i Guds hand. Och så får vi lita på att ifall att det är något av barnen som behöver något lite extra förböner eller behöver bli sedd lite mer just då, alltså, så får vi lita på att Gud lägger just det barnet på vårt hjärta på något sätt. Och det tycker jag är fint. Då får vi liksom slappna av på ett sätt.
Ja, det är skönt att släppa greppet.
Det är det.
Herre, låt din vilja ske med mitt barn.
Amen.
Tack Jonathan Snellman för den fina musiken. Vi har fått höra på Modersvingen av Carola.